välkomna till decenniets första avsnitt av BB-podd på gt.se, där vi såklart pratar om IFK Göteborg från alla möjliga olika perspektiv. Jag heter Joakim Hanes och jag sitter som jag brukar med min gode vän Patrik Lindberg. Ett jävla privilegie vi har att få snacka fotboll och blåbit så här varje vecka. Och att ni är så många som lyssnar varje vecka i ur och skur. Tycker du att det blåvita året har börjat på ett kraftfullt sätt, Patrik?
Det tycker jag, även om jag kanske inte uppskattar dina ordvitsar och tänkte att du kanske som något sorts decennielöfte skulle så här tona ner Göteborgsmentaliteten lite och sluta med alla dessa jävla ordvitsar. Men absolut känns det som att vi startar 2020 på ett bra sätt genom att ta in en ny klädsponsor på ett jävla monsterlångt kontrakt.
Tycker ni tvärt emot Patrik Lindberg att jag istället borde vrida upp frekvenserna av ordvitsar, så gå in på våra sociala medier där vi heter BB-podd överallt och så skriv det till honom så att han håller käften bara med sånt där.
Jag kan ju också då meddela att dina ordvitsar allt som oftast klipps bort och att du väldigt ofta drar dem men att folk inte får höra dem.
Ja,
och då vi kanske skulle köra en sån Naked Truth-avsnitt någon gång. Eller man får höra hur patetisk du är när du sitter och kan liksom inte säga en mening utan att liksom få till det och sen göra en sån här låtsas trumvirvel i luften.
Eller ett sån här greatest hits-avsnitt med bara mina ordvitsar. och bara dina. Vänta, jag måste googla det här så att det blir rätt.
Ja, eller hur?
Ja.
Folks surf hade tagit slut, så långt hade det blivit.
Det är ju inte bara det här nya samarbetet med Craft som tröjsponsor som vi för övrigt såklart kommer få återkomma till lite mer ingående när vi faktiskt sett en matchtröja eller när den har presenterats.
Ja.
Såklart, utan det är ju även en värvning vi har hunnit få. Eller som jag skrev på Twitter, vi har recyclat en värvning i Alexander Yellow från Jönköping Södra, som efter mycket om och men och många olika presentationer och agent
härvor
fails har blivit klar för Blåvitt, och vad jag förstått, en spelare som tränarteamet verkligen har önskat att få till Blåvitt. En kille som kan spela på båda wingback ytterbackspositionerna. Och det är ju bra.
Det är väldigt, väldigt bra. Ja, det känns ju sjukt spännande att få in honom. Och det kändes ju jävligt konstigt i höstas, framförallt när den här bilden läckte ut då, där han står tillsammans med Kenneth Andersson iklädd en IFK Göteborgs tröja. När man gör det så är det ju liksom, det har nog aldrig hänt att en spelare har varit så nära och ändå inte bli klar. Jag tror aldrig det har varit så nära någonsin i Blåvitts historia.
Vet du vad som ändå är det som han sjukt nog mest av allt lägger märke till med den bilden? Det är att han har vita jeans på sig.
Har han det?
Ja, det har du missat. Men det, jag kan inte sluta tänka på att han har de vita jeansen. För det påminner lite om du vet, förr i tiden när Blåvitt spelade i Europa, så ibland så hade vi vita shorts till tröjorna. Och det var typ fett.
Ja.
Jag vet inte vad jag vill komma med det, men det är ändå något som bidrar till den kraftfulla inledningen, eller?
Är Yellow en riktig nattklubbskille, eller? Det har jag har inte sett detta, men den slutsatsen drar jag ju direkt. Var de tajta också, eller?
Det har jag inte tänkt på, men säkerligen. Det var nog inte baggy, var det
inte?
Nej,
känns inte som att man jobbar baggy i vita jeans.
Apropå jeans och kläder, Patrik, så ska vi faktiskt ta och säga en gång för alla, eller på att säga, men vi ska säga jättestort tack till Melrose för tiden som huvudsponsor hos oss.
Ja.
Som löpte ut i december här nu. Ni kommer alltid vara med oss, eller på att säga, nu lät det som de hade avlidit, det har de inte gjort. De kommer finnas kvar på Kungsmässan, andra planet där. Och det gör ju också att det finns plats för en ny huvudsponsor i BB-podd. Det är ju kanske lite en förutsättning för att vi ska kunna avsätta så pass mycket tid från våra vanliga jobb. Så känner ni att fan, huvudsponsor för BB-podd, det vill jag vara.
Det har jag alltid velat vara.
Ja,
det var det, när jag var liten så drömde jag om det. Att få bli huvudsponsor för BB-podd. då finns öppningen nu.
Svår barndom.
Ja, absolut.
Ja, hör av er i sådana fall så fixar vi det.
Vad gör man? Mailar man bbpodd@gmail.com?
Det kan man till exempel göra.
Ja. Bör det bli läge att ta in dagens prominenta gäst, eller?
Det tycker jag absolut. Vi kanske bara först ska förklara vad det är vi håller på med.
Varför den här jävla idioten är med i BB-podden?
Älskvärd idiot på något sätt. Jo, men allt som oftast tycker vi väl att det är ganska skönt att få in lite utifrån perspektiv på det man håller på med. Just när det gäller fotboll och sånt där så är det ju väldigt mycket att man är i sin bubbla ibland.
Jag förstår inte vad du menar.
Verkligen nej. Inte. Så då tänker vi att någon som själv är i någon sorts fotbollsbubbla, jobbar mycket med det, har koll på läget och är fotbollssupporter, kan vara bra.
Mm. Ge en presentationen nu.
Han har tillsammans med poddkollegan Gusten Dahlin skrivit om landskapskartan för vad fotbollspoddar kan ha för betydelse med deras flaggskepp Toto Balutto. Under bältet finns dessutom en ansenlig mängd getingkrönikor på temat fotboll plus en och annan övertänd webb-tv-sändning. Som åsiktsperson är han extrovert på gränsen till Tourettes och låter aldrig känslorna stå tillbaka. Det är förmodligen därför vi inte kan låta bli att älska honom trots att han är en gnagarjävel. Vi säger välkommen tillbaka till BB-podd, Thomas Wilbacher.
Stort tack.
Du, jag måste fråga dig, du har ju förskjutit den här inspelningen på grund av att du var på fotvård. Mm. Jobbar du ofta den typen av divafasoner eller är det bara när du ska leka med oss?
Fotmassage till och med.
Nej, det är ofta. Nu för tiden när min podd går så jävla bra och man är liksom en upphöjd sportjournalist i Sverige och är med Efter Fem och liksom sådana där program som bara liksom de stora är med i. Liksom, jag tar ett steg närmare Let's Dance för varje år som går. Det är mycket så här fotmassage, ansiktsbehandlingar och man ska se bra ut och sådär. Problemet är ju bara att jag är fetare än någonsin. Glämmig och jävlig. Mm. Det värsta stunden på dagen, det är när jag ska duscha och behöva se den här bedrövliga kroppen. Men fotmassage, men det är okej. Okay. Jag hävdar ju att jag har Sveriges vackraste fötter. Det har jag aldrig sagt tidigare. Men jag gick en kamp med min kompis Johan Gilgren, djurgårdare för övrigt. Då var det röstningen nyårsafton där alla damer i sällskapet skulle rösta. Och där jag då röstades fram som den som har vackrast fötter. Så att vackrast fötter i Sverige.
Ska vi göra så att vi helt skamlöst stjäl första frågan från din podd Toto Balottos så kallade faktaruta som alla poddar håller på med nu. Mm. Förutom att de åker på turné också.
Nice.
Och så kör vi några stycken sådana och sen så hamnar vi någonstans inne i schabraket så att säga. Ja, så vet alla vem Thomas är. Mm. Fullständigt namn.
Thomas Johannes zu Willenstein von Wildbach. Alltså det är originalnamnet. Sen så har det ju förenklats ner när vi blev av med vår adelstitel till bara Wilbacher. Men det är ju egentligen liksom originalnamnet.
Jag trodde att Wilbacher då att det kanske var en sån här brasseartistnamn, men det var alltså tvärtom. Det var sämre än
det var sämre än originalet. Var det egentligen igen. Nej, men jag har ju sagt det i olika sammanhang, men vi har våra marker liksom, när vi var ju under några hundra år en av de mest framstående adelsfamiljerna i Österrike. Vi försåg högadeln bland annat med vin från Kilcher-druvan och den något bortglömda druvan Blauer Wildbach. Men den börjar komma tillbaka lite nu. Döpt såklart efter våran släkt. En liten by numera som ligger utanför Graz som heter Wildbach. Och ett slott då som heter Schloss von Wildbach som har varit gamla slott där bland annat Schubert bodde under många av sina år. Han komponerade forellen bland annat som gäst i vårt slott.
Vem fuckade upp allting då?
Det sägs att vi söp bort vår adelstitel. Alltså vi hamnade ju i släkt med de här jävla Habsburgarna, Habsburg. De var ju lite mäktigare än vad vi var.
Men, känner du någon sorts besvikelse nu över att du hamnat i ett radhus i en Stockholmsförort istället?
Ja, det kan man ju faktiskt göra. Viss besvikelse, men jag jobbar på att ändra på det.
Ålder?
40.
Ska vi bara hålla det så?
Ja, ja, det kanske vi gör. Känner mig som 18. Det tror jag alla som känner mig också säger.
Längd brukar jag fråga alla spelare, så jag frågar dig också då.
1,83.
Och du bor i?
Rönninge.
Stockholm. Mm. Stockholmsförort. Sydligaste
Stockholmsförorten av dem alla. Min stad är ju inte Stockholm utan det är ju Södertälje som är närmast.
Vad skulle du säga att du jobbar som egentligen?
Sportjournalist.
För
mitt huvuduppdrag det jag lägger mest tid på är fortfarande alltså, en heltids frilanstjänst på Expressen där jag skriver om internationell fotboll. Det är liksom det jag har gjort de senaste 15 åren också, så att det måste ju vara det. Sen så kan man ju liksom så här prata om vad tjänar jag mest pengar eller vad är jag mest så här, känd för. Eller sen, en gång i tiden så stoppade liksom, någon kunde stoppa mig på gatan och säga så här, men du som är med i Eurotalk. Då brukar jag ofta få höra Eurotalk.
Sen du säga, du som är Europe, tror du skulle säga,
men ja, det är... nej, inte riktigt. Nej, men nu för tiden så är det ju enkom i stort sett Toto Balotto. Men det är ju fortfarande Expressen som jag känner liksom är så här, det är jobbet jag har liksom.
Har du spelat fotboll då?
Ja, definitivt. Jag fan spelar fortfarande fotboll. Jag har alltid spelat fotboll så länge jag kan minnas.
Vad blev slutnivån så att säga då? Hur högt hamnade du?
Ja, bästa nivån var väl Eccellenza i Italien som någon slags som jag liksom, om man jämför med lite här, någon slags division 2 nivå på fotbollen. Sen så är ju liksom den tekniska taktiska nivån mycket högre, men den fysiska nivån, i och med att liksom 95% av laget rökte, det kanske man gör i Serie A också, men så här, rökte och gillade inte fys så mycket, man var ju otroligt skickliga liksom. Jag har en ganska bra liksom, spelsinne och hyfsad teknik och sånt där för att vara svensk. Men där nere så vart man ju snarare liksom en grovarbetande mittfältare.
Vilka lag håller du på?
AIK, Fiorentina. Och Göteborg. Va?
Varför håller du på dem då?
Nej, jag vet inte. Alltså, AIK, mina föräldrar är djurgårdare. Mina närmsta vänner är djurgårdare. Men för mig blev det AIK. Jag tror att den svarta tröjan drog mig när jag var mindre. Jag har hjälpt mycket för estetiska. Den lila tröjan drog mig också. Roberto Baggio först och sen Battistuta drog mig till Fiorentina, om man liksom ska nämna något. Men jag var ju liksom så här, riktigt ung ålder så var jag ju stor Marco van Basten liksom supporter. Så att alltså jag hade ju koll på Milan där tidigt, men det var liksom Fiorentina som blev laget. Så här. Och sen när jag började gå tidigt själv med kompisar på livefotboll, då blev det ju liksom AIK och Fiorentina blev ännu mer. Så nu ska man hålla på ett lag och sådär. Så då började jag verkligen, ja, men jag kanske var 13, då började jag väl läsa allt och sådär om Fiorentina. Den knappa liksom lektyren som fanns om ett italienskt fotbollslag på tidigt 90-tal.
Du var lite inne på med Blåvitt där. Det känns ändå som att du på senare år har fått ett lite så att säga komplicerat förhållande till Blåvitt, eller?
Nej, jag skulle säga att jag alltid, alltså jag har samma relation till Blåvitt som jag alltid har haft egentligen. Det vill säga att liksom som jag ser det, nu är AIK, så jag kan inte prata om dem, för det är mitt supporterskap. Men om vi ska prata om svenska lag, så är det mäktigaste svenska laget som vi har. Jag är född 1979, så att jag har följt framgångarna på 80-talet, och framförallt så var jag liksom 15 bast, du vet, man är lite i sin, liksom första gången man verkligen som läser allt och förstår allt och börjar förstå fotboll när man är runt 15-16 sådär. Då var ju liksom Champions League Blåvitt, och då slog också Champions League. Då blev det så jävla liksom stort med Lennart Johanssons nya format på Champions League. Och det sitter så jävla djupt i mig att IFK Göteborg med de blåvita tröjorna, det och så här, ICA-reklamen och allting på tröjan, de bästa spelarna liksom, där var också sen spelare som var i Blåvitt som sedermera man växte upp med och som blev liksom grymma internationella klubbar, typ Jesper Blomqvist liksom, som man sen följde på den internationella scenen. Så att Det är väl snarare det, att det finns en jävla respekt för IFK Göteborg som jag tycker många i liksom Twitter-supporter-världen vi lever i idag 2020 glömmer bort lite grann. Jag hatar gärna IFK Göteborg varje gång vi möter er, men samtidigt så kan jag känna att det här är inte IFK Göteborg. Alltså så här, IFK Göteborg ska vara i toppen. Det ska vara det här mäktiga IFK Göteborg, och det kan jag tycka är lite tråkigt att de inte är. Och sen finns det ju någon slags skadeglädje som AIK-supporter såklart. Alla rensar fisk i Göteborg och alla suger kuk i Göteborg och allt sånt där. Alltså den skadeglädjen och det, som det hatet och rivaliteten, det finns ju såklart. Men innerst inne i mig så tycker jag också att IFK Göteborg ska ut i Europa och göra lite det Malmö gör nu. Och det är väl det lite grann sådär. Jag tycker lite synd om er de senaste åren.
Vi har ju liksom plockat in det här nu för att vi ska få någon sorts utifrån perspektiv på vad vi själva håller på med i våran lilla bubbla. Mm. Och våran känsla i stort ibland, våran supporterskara och sånt också, det är väl att Blåvitt är lite tillbaka, eller i alla fall på väg tillbaka. Mm. Håller du med där?
Ja, det går ju inte att säga någonting annat, antar jag. Alltså, med tanke på den säsongen man gör i fjol, med tanke på de spelarna man har i truppen nu, så ja, men ekonomin som ser bättre ut, där får ni rätta mig om jag har fel, men det är väl så jag har förstått det, ser bättre ut från krisdagarna så att säga. Det känns som att man har liksom vänt på den här skutan nu, och då finns det bara en väg för IFK Göteborg att gå, och det är uppåt. Jag kan inte se att man ska gå neråt. Så därför tror jag att det är bara en tidsfråga innan man är med och blandar i sig och krigar om pokalen i slutändan.
Jag gillar att vi har sagt att vi ska ta in dig, Thomas, för att du ska ge en nyanserad bild av IFK Göteborg, för att vi själva då ibland, man tycker alltid att ens eget lag är störst, bäst och vaktras liksom. Mm. Men du bara stärker ju våran tes om att vi är bäst just nu, vilket är lite jobbigt då. Vi vill liksom höra skiten med.
Ni får ta in Robert Laul om det är så att ni vill ha någon slags här dystopisk bild av IFK Göteborg, eller så får ni ta in Noah Bachter eller Erik Niva om ni vill ha liksom den expertanalysen av IFK Göteborgs trupp inför säsongen 2020. Alltså jag går bara på magkänsla här. Jag går på, jag har alltid gjort det, och det gäller även internationell fotboll. Alltså det, Manchester United kommer förr eller senare komma tillbaka och vara ett av Europas bästa lag. Så är det bara. För den moderna fotbollens manus, liksom, framtidsmanus ser ut så. Har man historien bakom sig så som IFK Göteborg har, har man de ambitionerna som IFK Göteborg alltid kommer ha som liksom en av de största klubbarna i Skandinavien, ja, men då blir det så i slutändan. Förr eller senare sätts rätt personer på rätt plats och allting, pusslet blir liksom lagt, och då kommer det också gå bra. Så att, det är möjligt liksom att Malmö har någon slags ekonomiskt försprång här. Eller det har de ju, men de kommer vinna på det på kort och lång sikt, men det är inte så att de har så jävla mycket mer pengar än de andra storklubbarna i Sverige, vilket skulle kunna göra att de köper vilka spelare som helst och att de slaktar. AIK värvade Ofori här, och det är svårt att hitta en central mittfältare till Allsvenskan som är bättre än Ofori. För Allsvenskan ser ut så. Vissa spelare kommer man aldrig kunna få hit. Och därför kommer de stora klubbarna alltid kunna konkurrera med Malmö FF, även om de har några hundra miljoner mer.
Du menar att Malmö är nu i någon sorts läge där visst, de kan köpa de bästa spelarna, men om de ska upp ett hack till så krävs det så oerhört mycket mer pengar, så att det inte ens är i närheten någonstans där.
Men jag tror inte ens då, alltså, även med 500 miljoner till, så tror jag att de skulle kunna locka liksom spelarna på nästa hylla. Om Christiansen är den bästa spelaren från ett fack liksom, ja, ska man då titta på nivån upp, ja, vad blir det då? Ja, men då skulle det bli en etablerad, han var ju i Kiev och hade inte riktigt etablerat sig, men han hade ändå spelat matcher. Då skulle det bli en etablerad mittfältare från en av toppligorna, Tyskland och så vidare. Ja, men då måste det vara, så som jag ser det, det måste vara en hemvändare. Det måste vara en spelare som har liksom en relation till klubben, den svenska klubben han kommer till. För du kommer aldrig kunna liksom värva Stepinski från Hellas Verona. Även om han inte är superbra, så kommer du inte kunna värva den spelaren, för det är liksom, allsvenskan finns inte.
Utan hans ambitioner är högre än så liksom.
Ja, verkligen, verkligen. Och vi pratade ju om, när var det? Vi pratade om Kina med Björn Westerström, tror jag det var, i Studio AIK. Alltså, allsvenskan scoutar inte där. Och nu har de ju dessutom gjort om den kinesiska ligan, som gör att liksom kineserna ska stanna kvar där, de få bra som finns. Så det finns liksom ingen anledning att scouta där, utan då lyssnar man med agenter istället. om det nu skulle dyka upp någonting, då är det bättre att köra någon slags Sydamerikaspår och Afrikaspår och sånt där. Men nej, man kan komma jävligt, det jag vill komma till, man kan komma jävligt långt med en god ekonomi, med en stor supporterskara och bra sportchef, bra tränare. Då, och det tror jag att IFK Göteborg är på väg att sätta här.
Du var ju ganska kritisk mot Poja ett tag där förra året när det...
Men jag inledde ju positivt.
När fan det var.
Ja. Jag inledde väl positivt när vi pratade med varandra om Poja, var det inte så?
Jo, men så när jag gick och kollade lite historik så var du väldigt ett tag där, att han måste skärpa sig, nu är det över och så vidare. Vi tycker att det är kul att gå tillbaka och säga vad var det vi sa och sånt där. Men det ligger väl kanske i supporternaturen.
Nej, jag tror det. Jag tror det går så jävla fort som ska tycka om saker hela tiden. Jag ska sluta med det. Det ska jag i och för sig inte göra, men kanske om allsvenskan då. Men vad det gäller Poja så kände jag väl ett tag där att det måste lyfta snart liksom. Hur mycket tålamod ska man ha? När kommer det här spelet sitta? Och allt det där som liksom, man pratade om Poja, att han ville spela en fin fotboll och en proaktiv fotboll eller en optimistisk fotboll eller en liksom anfallsglad fotboll, en bollhållande fotboll, hur man nu vill definiera den. Men det blev ju alltså, jag är inte sportchef i IFK Göteborg och det är inte av en anledning, så att, och det ska man ha jävligt stor, alltså så här, man kan tycka saker, men man ska också se på folk som tycker, även på Robert Lau liksom, att han är bara en journalist. Han får väl tycka liksom utifrån vad hans kunskap. Sen så ska man ju också ha jävligt klart för sig att han har sällan rätt. Det finns ju experter typ som jag som ofta har rätt. Det är ju sällan jag liksom gör en pojanalys att det är läge att sparka, fast det inte är läge att sparka. Det händer ju liksom 1 av 100. Vad det gäller Laul så kanske det är 90 av 100 som är fel. Det är det som är skillnaden. Men där får man ju göra sin filtrering av vilka man följer och vilka man läser, eller hur?
Varför tror du att det har blivit så med Laul? Det är liksom... Han har låsningar, tror jag. Av våra lyssnare som... Det är många av våra lyssnare som liksom känner att varför håller du på så här, Robert?
Nej, men jag tror han har massa låsningar. Det är ju liksom, det är värre än juggelåsningarna. Jag menar, fan, alla mina balkanpolare, de har alltid låsningar på saker och ting. Man ska doppa strumporna i sliv och då blir man frisk. Alltså, de har massa låsningar helt enkelt. Det är röd Marlboro, det finns ingen annan sig.
Vi hoppas att han hittar rätt sak och doppar strumporna i till 2020.
Jag kan säga så här, eftersom han är negativt inställd till Blåvitt hela tiden och försöker alltid hitta fel. Det gäller ju faktiskt hans relation till AIK också. Men IFK Göteborg är fel klubb att låsa sig vid inför 2020 och inför framtiden kring negativa saker. Alltså det finns andra klubbar som man kanske borde låsa sig vid. För att jag tror att det kommer bli ganska ljust för IFK Göteborg framöver.
Du sa det att du inte ska hålla på att sticka ut hakan och tippa sånt där. Men vi har fått en fråga från, jag tror att det är en av era favoritlyssnare som har så jäkla bra namn. Han heter nämligen Ivar Svänglund.
Ja, visst.
Och det glömmer man inte. Han undrar vad du tippade i Blåvitt 2019.
Det finns bevis på det här, som Gusten alltid brukar säga att jag inte alls gjorde det. Men jag har en grupp polare på WhatsApp, så som det funkar nu för tiden, va? Där vi alltid tippar inför. Och då hade jag Blåvitt sexa 2019.
Och vad blir det 2020 då? Vad blir det 2020 då?
Men det blir bättre då, så det blir väl 4. 2 placeringar upp.
Vilka vinner allsvenskan?
Nu värvade ju så jävla sjukt. Nu värvade ju Malmö ytterligare, så här lirar man inte har koll på. Jon Dahl Tomasson. Ja. Han bara, vet inte vad man ska tro om Malmö egentligen. Men de borde ju vinna. Jag tippade dem att vinna förra året. Men jag tror AIK tar i år. AIK eller Bayern?
Om du skulle plocka 3 stycken spelare från Blåvitt till exempel AIK, vilka skulle du rikta blicken mot då?
Jag gillar ju karaktärspelare, så, alltså spelartypen Sebastian Eriksson vill man ju ha i alla lag. Men vi har ju Sebastian Larsson där, alltså, som man skulle kunna då likställa karaktären. Men jag gillar honom, jag uppskattar den typen av spelare. Yusuf såklart skulle man vilja ha. Jag gillar ju personligen Jorgen. Alltså AIK har ju problem nu när Nabbe har blivit skadad. Även om vi har värvat Ofori så behöver vi ju faktiskt någonting till vänster offensivt. Sako Ylätupa har ju inte direkt varit strålande, och det känns inte som att Norling tror så jättemycket på honom heller. Så ja, men det, ta de tre då. Ändå.
Ja, jag tänkte jag skulle släppa in Patrik också.
Vad säger vi utan att säga någonting?
Ja, men, eller tipsa med dem något. Vad skulle ni... Om, någon spelare som ni verkligen inte skulle vilja bli av med.
Du får inte lov att sälja, du får inte lov att lura in någon spelare i AIK. Det är inte så det kommer bli.
Nej, men det beror på så här, men det finns ju karaktärsspelare som du absolut inte vill bli av med för att de är att de just lyfter laget.
Ja, men Erling Mark är otroligt bra, men han är så jävla mycket i Göteborg. Det är Sebastian Eriksson också visserligen, men ja.
Ja. Men om vi bortser från allt det, och så, men skulle du köpa spelarna med? För det är också så här, det är klart att jag inte skulle vilja bli av med Al-Hassan om det skulle vara så att han bara lyftes med en lyftkran och släpptes ner i AIK och så fick inte vi någonting för det. Det hade varit typiskt dåligt. Men om ni kan hosta upp en 40-50, då kan vi börja prata om det.
Ja, nej. Då tror jag att vi tar vårt sportchefer i någon annanstans. Jag skulle definitivt inte, alltså om jag var Blåvitt sportchef, skulle jag definitivt inte lägga pengarna på fikaligan i alla fall. Det tåget har gått. Nej, men jag tycker det är så jävla synd om, jag tycker lite synd om IFK Göteborg där också. Att när alla andra har fått hemvändare, när alla andra liksom stora klubbar har liksom fått tillbaka spelare som har varit ute i Europa och testat, då har IFK Göteborg inte fått det. Okej, Sebastian Eriksson, men alltså, är du med på vad jag menar? Det är liksom någon av de där jävlarna hade väl, alltså det är synd att alla är så jävla pengakåta. Alltså någon hade ju liksom, det hade varit fint med någon som inte var pengakåt.
Nej, och det är liksom, det fanns ju en tid när det, tajmingen med sportchef nog inte var helt rätt på alla huvuden där. Men någon av dem borde man väl faktiskt kunnat få ihop det med. Men som du säger, nu är det nog nästan tveksamt om hur man vill ha det.
Nej, vad fan, sitta och prata om det 2020. Ni har en större framtid än att sitta och hoppas på 35-åriga hemvändare. Alltså det är ju bara att lägga ner. Vi byter ämne, tycker jag.
Ja. Om vad ska vi värva istället då? Istället för de här fikaligan. Om du fick plocka någonting.
Ja, men någonstans känner jag väl att och jag återgår till det jag sa tidigare, alltså IFK Göteborg är ändå en mäktig klubb. Ni har ändå liksom styrt upp ekonomin hyfsat, så här, det borde finnas lite pengar att lägga på en hemvändare, är du med? Alltså att Nabbe kom tillbaka till AIK. Så det måste, nu hade ni Lasse Vibe som kom. Alltså det måste finnas den typen av spelare. För att jag tror att om man kollar på den truppen som ni har, där det ändå finns ganska mycket talang ändå. Dels från egna produkter, men även de vi pratade om här tidigare. Alltså, få in spelare med lite erfarenhet. Ja, nu blir det en jävligt trött jämförelse, men när Zlatan kom tillbaka till Milan, det hände någonting med det laget, det hände någonting med karaktären i hela det laget när han kommer tillbaka. Alltså det behöver inte vara fikaligan, det kan vara någon annan, men någon borde ju lockas av att gå till IFK Göteborg, gå tillbaka och liksom lockas av utmaningen att ta upp IFK Göteborg till toppen igen, och ni får stretcha er ekonomi hur fan man nu än löser det med den typen av spelare. En jävla
Seb Larsson
typ alltså. Liksom, nu såg jag att Kiese Thelin gick till Malmö FF. Alltså, ni borde ge er in på den typen, en sån spelare borde ni lösa under vintern, som verkligen står för kvalitet och erfarenhet, som höjer de yngre spelarna. Det skulle vara någon sån. Jag kommer inte på ett namn just nu. Men...
Nej, men vi såg ju prov precis på det när Lasse Vibe kom till oss under våren där, och nu är han borta då.
Hur jävla mycket det gjorde, ja.
Ja, det gjorde ju helt galet mycket. Det gjorde ju stort sett allting.
Och även för supportrarna, även för entusiasmen i alla led i klubben.
Jag är ju en ganska jobbig jävel på många sätt och vis. Och jag kan känna då liksom att när saker och ting har vänt nu för klubben, vi har ändå varit nere på botten och vänt, och det är mycket som pekar uppåt, så kan jag känna att fan, nu måste vi passa så här så det inte blir för mycket halleluja-stämning i klubben. Allting är bra. Vi släpper en video för att presentera ett nytt sponsorskap, och då är det bästa folk någonsin har sett. Mm. Och vi har fått in nya folk på liksom klubbdirektörer och sportchefer, och jag tycker verkligen att de har gjort ett bra jobb. Men ibland så är utgångspunkten som att allt de gör ska bli till guld på något sätt.
Det blir som när man får in ett nyförvärv, att säga, den är världens bästa spelare, men de har inte sett en minut med den.
Ja, man bortser från det som inte är bra. Det är farligt att göra så. Jag kommer alltid vara en sån jobbig jävel som säger till att nej, men så bra var det väl inte. Vi måste kunna bättre. Nej, för jag känner att vi ska kunna kräva mer. Liksom.
Nej, och den typen måste ju alltid finnas. Det är bara hoppas att det finns internt också, men det är jag övertygad om. Alltså, så här, för att om Blåvitt ska komma tillbaka, det vi liksom pratar om, och vara med och slåss om titlar, då finns det bara ett sätt att göra det på. Och det gäller alla, liksom, från sportchef ner till bänkspelare. Det är ju att jobba hårt så inåt jävla helvete. Det finns inga annat sätt att komma tillbaka på. Det handlar inte bara om liksom att kavla upp ärmarna och jobba hårt, utan det handlar om att vara kreativ också och hitta lösningar och liksom gå egna vägar, våga gå egna vägar. Men det tycker jag att Poja bojar jävligt mycket för också, som tränare. Det viktigaste är ju att nyckelpersonerna liksom leder den utvecklingen på något sätt. Och där är ju onekligen sportchef och tränare viktigast av allt. Och där tycker jag det känns som att ni liksom har det bra ställt just nu, att ni är på rätt väg. Så att jag såg att Stefan Billborn skickade iväg laget i december på ett 2 veckors stenhårt jävla träningsläger. Alltså, sådana där grejer kan jag gilla, så detaljer. Normalt sett så blir spelarna lediga i december och så drar alla iväg till något varmt land, förslagsvis Dubai. Nu, ja, exakt. Så man kräks på det. Men det är så det är, och det är bara att acceptera. Istället så gjorde han det för att han sa, de är så jävla fåfänga de här spelarna vad det gäller kropparna. Så att, då skickar jag iväg dem, och då kommer de i dunderslag liksom 10 dagar innan julafton. Vilket kommer göra att de tänker efter lite extra när de tar den där extra bärsen eller prinskorven. Och när jag väl får tillbaka dem så har jag ett liksom fysiskt mycket bättre lag att arbeta med direkt. Och det ger mig fördelar att jobba på annat. Liksom. Det ger mig utrymme att jobba med andra detaljer också direkt. Så att, du vet, det där var ju bara ett exempel. Men att man hittar sin väg att gå, liksom, man tror på det. Och sen så, nu kan man ju faktiskt konstatera att ni är på rätt väg. Ja, kör, jobba hårt.
Du, om vi släpper IFK Göteborg lite och fokuserar på det laget du håller i hjärtat. Håller varmt om hjärtat. Hur går det för AIK just nu?
Ja, just nu, eftersom vi sitter här torsdag den 8 januari, min pappas födelsedag för övrigt. Så ser det ju fantastiskt bra ut. Det är öppen träning imorgon torsdag. Då ska jag vara speaker på Skytteholm. Det kommer bli jävligt mäktigt. Och då kommer säkerligen, jag tror i alla fall, och Ofori presenteras. Vi har sålt Linnér, fått in, som det ser ut, en bättre målvakt. Vi har en stark trupp. Det pratas om att vi, eller pratas om, det är väl mer eller mindre bekräftat att vi ska byta spelmodell och spela 4-3-3. Vilket plisar publiken, men jag tror också kommer plisa resultaten. Så att man var ganska skeptisk efter slutvisslan gick i den 30:e omgången, eftersom vi inte hade löst Europa och att det inte fanns lika mycket pengar. Så att med liksom resurser som var betydligt sämre än året innan, hur fan ska vi försöka lösa ett ännu mer slagkraftigt lag till nästa år så vi kan vända på det här? Och Norling blev kvar, mycket rykten om att han skulle gå, många som var negativa till det initialt. Det kändes lite som att så, AIK hade hamnat lite i ett ekohjul. Fan, vi lyckades inte. Europa funkade inte. Men jag tycker att Björn Westerholm återigen visar att han är en av Sveriges bästa sportchefer. Topp 3, kanske topp 2, kanske den bästa, vad vet jag. I och med värvningen av Ofori. Det är så en nyckelspelare som är så jävla viktig så att det finns liksom inte. Det är en sån klassspelare så... Ja, men det är en drömvärvning. Och precis det, han är ju precis i det här facket liksom, som är så jävla svårt att värva. Spelare som gör stor jävla skillnad med erfarenhet, etablerade, går rätt in i elvan. Och han lyckas lösa det redan i januari. Så att vi står redo för den här jävla kuppen som vi måste vinna i februari. Så att, vi mår bra, hörru.
Gott att höra ändå. Jag måste ställa en följdfråga här, och det har ingenting med allt det andra fina du sa. Du sa att du imorgon skulle vara speaker på Skytteholm när första träningen är. Jag och Jocke har ju många år proklamerat för att IFK Göteborg ska göra någonting av årets första träning, för de gör inte det. Det kommer inte
support. Ska det vara, typ?
Nej, det kommer de mest inbitna kommer för att de har sett att det är i kalendern. Men IFK Göteborg annonserar inte, de gör ingen stor grej av att årets första träning är
det. Och man lägger inte det på en tid där det är.
Nej, och man gör inte avstampet tillsammans. Men det känns, vad jag minns i alla fall, att AIK har gjort årets första träning till en stor grej i många år. Hur mycket betyder det egentligen?
Ja, det betyder jättemycket, och jag tror också att det betyder helt mycket för spelarna. Att komma tillbaka och känna att säsongen drar igång direkt. Man känner att det är allvar från första steget man tar på planen. Och alltså just den lilla mentala biten för spelarna, alltså shit vilken jävla klubb jag spelar i, för det kommer 5000 pers på en träning, vad är det här? Det är bengaler och det är sånger och det är entusiasm och optimism och allting sådär. Jag tror att det gör skitmycket. Men det är som sagt, det är ju en tradition. Det är väl lite lätt att bara skapa en tradition, bestämma att vi ska också göra så här. Men
fast det känns som en sån grej som väldigt enkelt skulle kunna bli en tradition. Jag förstår att det är svårt att skapa traditioner, men att kicka igång året tillsammans bör inte vara en jättestor grej egentligen.
Nej, verkligen. Nej, bara lägga det på en tid som folk kan gå på, ja. Så, istället för att det ska vara klockan 10 liksom, ja. på en vardag. Det går ju inte liksom.
Alltså, jag har alltid gått på de här första träningarna. Det är skitkul. Plus att man är, det kan nog alla relatera till. Nu har man ett sånt jävla sug efter allsvenskan också. Nu har det inte varit någonting på länge. Det enda man har suttit och kollat på, det är lite så här Daniel Kristofferssons silly season liksom. Men sen så har man, i alla fall jag, men jag tror många andra också, även de som är mest inbitna allsvenska supporterna, har följt den internationella fotbollen ett tag nu och saknar nog också att vara på plats. Att komma ut, sätta på sig halsduken och ta sig till en arena och dricka några bärs liksom, med polarna. Ja, det suget är enormt nu. Vilket också liksom borgar för att alla klubbar borde göra det här.
Ja, jag ska ta och vända på begreppen lite här då. För du pratar väldigt mycket om alltså, hur det är uppe med AIK och vad ni gör. Jag har ju lite fått känslan av att just AIK-crowden är kanske världens mest lättsålda publik. Mm. För att man springer liksom blint åt vilket som helst city-kamofarerade håll som klubben pekar på. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag tror att AIK är... Eller jag vet att AIK är en klubb där man antingen är med eller emot. Och är man emot så är man mot sig något helvete. Är man med, ja men då är man 100% med. Även när det kommer en citykammo-jacka liksom. och så springer man och köper det.
Men det någonstans togs ju priset för detta liksom. När nu ska vi släppa våran nya världens snyggaste tröja. Mm. Och så är det en svart t-shirt. Mm. Och det är ingenting mer än en svart t-shirt. Nej. Och era, ni går i taket som att det vore liksom något i jävla hästväg.
Ja, jag gjorde ju inte det.
Jag
sa att jag tyckte det såg ut som en svart pyjamas. Och sen var ju bilderna coola. Rent grafiskt så hade ju Nike och AIK tillsammans 99,9% Nike gjort det fett jävla bra. Så att jag menar...
Då fick du skit när du sa att det såg ut som en svart pyjamas.
Det får man väl... Allt man går emot som den stora massan gillar får man ju skit för. Så är det ju, men jag bryr mig inte.
Det är samma så fort det är någon sorts webbomröstning på Expressen eller liknande så här, som, där frågan egentligen är vilket lag håller du på? I alla olika dess former. Då är ju alltid AIK som går upp i topp där. För att det känns som att det finns en jävla internetdårarmé att mobilisera där på något sätt.
Det är framförallt den största.
Den största armén av bredbandsriddare. Är det?
Största och den kraftfullaste. Svarta massan, vet du. Bara kör överallt. Ja. Webbomröstningar, ja. Och motståndare.
Vi är sponsrade av Tusenö. Ett företag som gör riktigt snygga klockor.
Jag tänkte faktiskt avbryta dig nu innan du säger något mer. För jag fick nämligen ett sms från Alex som driver Tusenö som bara så skippa ordet premium.
Okay.
Och ta en synonym istället. Mycket kanske beroende på att du kanske använder det ordet för mycket. Men då tänkte jag bara fråga så här först. Vad betyder ordet premium för dig?
Men jag kollar in det nu här. Och så i och med att han bad om synonymer så googlar jag premium och synonym. Och då fick jag belöning, utmärkelse, pris och stipendium. Och så fick jag också upp högoktanig bensin och premiumbensin.
Men ska vi ingenting annat?
Nej, faktiskt inte. Högkvalitativ var användarnas bidrag. Men ja. ska vi säga att vi använder oss av ordet stipendium då istället?
Hur fan blir det då?
Ja, de gör riktigt schyssta stipendiumklockor.
Jag förstår inte vad det betyder.
Nej.
Så du menar alltså att det är klockor som är premium. Fast vi kan inte säga det bara.
Nej, vi får inte säga det. Nej. Det är bra klockor.
Ja. De är ju dessutom designade av riktiga klocknördar, vad vi har förstått. Lite mer som du är, om man jämför med mig.
Ja, lite så. Men du har inte hittat fascinationen med klockor ännu bara. Det är ju så jävla schysst att matcha rätt klocka med rätt jacka eller rätt tröja och så vidare. Det är ju också det som är så bra med Tusenö, att du kan byta armbandet så himla lätt utan att behöva gå till urmakaren. Så att är du sugen på att ha en riktigt god brun tröja en dag, eller en vit skjorta för den delen, så kan du sätta på ett läderarmband och sen helt plötsligt så blir det sommar och du vill ha t-shirt på dig. Och då byter du själv lätt hemma på några sekunder till en riktigt god stålänk. Och det är det jag gillar med det, att du verkligen kan variera din klocka utan att behöva springa ner till någon urmakare som ska stå och ta 200 spänn för att byta spänne på det liksom.
Jag kör ju en klocka från Tusenö i den serien som kallas för First 42. Och det är storleken på den så kallade boetten.
Ja, urtavlan och boetten. Så, ja,
precis. Har jag googlat fram här nu. Ja. Premium googling.
Verkligen.
Svart med silvriga detaljer, och jag måste fan säga att det växer på mig, för att jag har alltid kört stålänk innan, sån här klassisk dykarklockeaktig stålänk, du vet, manligt, häftigt sådär, tyckte jag.
Ser biffig ut.
Men jag känner att ju mer och mer jag använder den här, desto mer funkar även den lite nättare varianten på mig. Och du som är lite nättare än mig, du kör ju en lite nättare variant själv.
Jag kör ju First 38 som är en lite mindre klocka. Och det är ju för att trenden går mot att man ska ha lite mindre urverk. Hanes, din obildade jävel. Till den så kör jag ett gott, lite såhär mockabrunt band. Så att det är inte ett läderband, utan det är mer i mockastyle på det. Och så har jag vit urtavla. Jag tycker att den blev sjukt snygg.
Vi är i alla fall jäkligt nöjda med våra klockor. Så mycket kan vi säga. Och om du känner dig sugen på att ansluta dig till den här lilla sekten.
Vår klocksekt.
Ja, vad gör du då?
Då går man in på tuseno.se för det första. För där kan man liksom hitta alla olika modeller och se vad man tycker om. Och sen tar man kontakt med Tusenö. Så kan man få komma och klämma och känna på klockorna.
Tack så jättemycket Tusenö för att ni hjälper oss att göra BB-podd. Ska vi ändå passa på när vi har en så vidsynt och berest journalist med oss i vodden och ta lite tempen på lite olika saker i både allsvenskan och eventuellt i fotbollsvärlden i stort också, Patrik?
Det tycker jag.
Ja. Rätt eller fel att välta Zlatan-statyn i Malmö?
Ja, men jag säger som jag brukar göra när det gäller supporterkultur generellt sett, för jag ser det här som någon slags yttring från supportrarna. Att jag kan inte sätta mig in i deras besvikelse, för jag har aldrig varit i den här situationen. Men som jag har förstått, och när jag pratar med kompisar som är Malmö FF born and bred, så är de extremt jävla besvikna. Och det är också förståeligt att de är det. Att den här statyn inte har flyttats, och det har gått ganska lång tid sedan han meddelade att han skulle köpa 25% av Hammarby. Det är ju ett så ruskigt fel tänk och fel beslut av de ansvariga i Zlatan-statyn-frågan. Så att någonstans måste man börja där. Hur många Malmö-supportrar finns det i Malmö?
Ja, de är väldigt mycket fler nu än vad de var för ett par år sedan, så man vet inte. Liksom.
Men det är att de, bara hypotetiskt, de är 100 000 supportrar i Skåne som håller på Malmö FF. Ja, men det är klart att det finns en eller två som också är redo att såga ner statyn. Sen finns det 99 998 som inte vill, alltså som inte är beredda att själva gå dit och riskera det man riskerar när man sågar ner den. Jag har alltid respekt för att man är annorlunda, och jag menar, bara kolla på samhället liksom, hur det ser ut. Kände de att det var läge att såga ner den där statyn, då tycker jag att det någonstans är fine också. Sen hade inte jag gjort det, men man måste ha lite förståelse för deras besvikelse. Framförallt tycker jag att man ska vända på det och rikta kritiken mot dem ansvariga för att statyn på en delägare i Hammarby IF står framför deras arena där de ska passera inför varje hemmamatch, och där man kanske till och med passerar på väg hem från jobbet och när man tar sin söndagspromenad. Det är liksom, ja, Det är så här, när Zlatan säger att ja, men han är Malmö, och alla som på något sätt som försöker försvara beslutet att statyn ska stå där med att säga att Zlatan har gjort mer för Malmö än någon annan, och att han har satt Malmö FF på kartan och så här. De har inte fattat någonting, för det är inte det handlar om. Utan alltså, för mig handlar det jävligt mycket också om att Malmö FF-supportarna är de enda i det här landet som alltid har stått bakom Zlatan. Oavsett vad det är han har gjort och vad som har hänt kring honom, så har de alltid stöttat honom. Och det är jag märkt när någon gång mot förmodan har skrivit en kritisk text om honom. Då är det Malmö FF-supportare som hör av sig, och så har det alltid varit. Och de känner sig såklart extra svikna när han kliver in i en direkt konkurrent, dessutom en rival. Ja, jag har så jävla förståelse för den besvikelsen. Så att det, vill de såga ner den, så var det väl rätt. Jag står på deras sida mycket mer än Zlatans sida i den här. Eller Zlatan, de ansvariga sida.
Om vi ändå är inne på Zlatan här nu då, så vi ställa av allt vi har med honom att göra. Jag har ju någon så här utopisk tanke att om man tittar på landslaget och Zlatan. Mm. Vårat landslags högsta nivå är ju, måste ju ändå vara, om man på något jävla sätt lyckas implementera honom som en sista spjutspets i det som redan är ett välfungerande landslag. Ja. Det borde ju vara det liksom, den ultimata svenska landslaget, om man ska plocka ihop det som man sitter och, när man spelar FIFA liksom. För att Sverige ska ha en chans att faktiskt kanske till och med plocka hem en titel eller en medalj i ett mästerskap, fotbollsmästerskap.
Du menar att om du sätter dig och ska spela FIFA, så väljer, om du hade fått möjlighet att byta ut Alexander Isak mot Zlatan i den FIFA-uppställningen,
ja, eller Marcus Berg för den delen också liksom.
Inte alltså, Marcus Berg kanske, men jag förstår vad du menar,
ja. Alltså, ska kort sagt, om vi ska ha en chans att faktiskt ta en medalj eller någonting i ett fotbollsmästerskap, så måste vi pröva den vägen, för att vi är inte tillräckligt bra annars. Vi måste ha med varenda spelare som är så bra. Du fattar vad min tes är. Borde man inte satsa allt på svart?
Nu tror jag
ändå
att Sverige, om allt stämmer, eller rätt, alla är skadefria, alla nyckelspelare är skadefria, faktiskt kan gå till en final eller en semifinal i EM i sommar. Jag tycker att Janne Andersson är så pass liksom bra på att få ut maximalt av laget, både kollektivt och individuellt. Men jag är också helt övertygad om att Zlatan skulle, det här man pratar om att han inte skulle passa in i gruppen, han skulle röra om för mycket och ta för mycket plats och så här. Det köper jag inte alls, utan jag går bara på hans fotbollskunskap.
Absolut,
det skulle alla göra. Jag pratar med Albin och Ponne och alla om det här. Det där är bara bullshit att han skulle komma in och förstöra det. Det kanske var så där och då att han behövde flyttas på. Så kan det ha varit. Men om han skulle komma in i det här läget, så skulle han bara vara en boost. Han skulle vara erfarenhet, han skulle vara pondus. Och jag tror också rent sportsligt, rent liksom kunskapsmässigt ute på fotbollsplanen, hans kvaliteter skulle definitivt höja det svenska landslaget. Alltså att växeldra, alltså köra en Quaison till exempel, Zlatan på topp tror jag skulle vara perfekt. Och så dessutom då man har de offensiva alternativen på kanterna med Emil Forsberg, Kulusevski, om Viktor Claesson kommer tillbaka, Ken Sema. Alltså det skulle bli en offensiv som också skulle klara sig i defensiven. Emil Forsberg har lärt sig det. Dejan Kulusevski, han hyllas väldigt mycket i Parma för hans defensiva kvaliteter också, inte bara för de poängen han gör. Alltså, han kan också spela i det Jan Andersson-systemet. Och så med den spetsen man har framåt, fan, det skulle kunna bli hur bra som helst. Men jag skriver krönika om det här liksom när det brann som mest, när man var som mest emot Zlatan, att jag tycker att han ska komma tillbaka i landslaget. För man förstorar allt det här med att han kommer in och som man säger, spränger omklädningsrummet och förstör gruppmoralen. Tvärtom tror jag att det skulle vara speciellt i det här läget nu, när det har gått några år och Gugges favoritordspråk har runnit så jävla mycket vatten under bron här nu. Så att det där är liksom borta. Nu hörde jag Janne Andersson öppna, jag vet inte om man ska säga öppna, men han har väl sagt samma sak egentligen, även om det blev rubriker nu. Men vi ser att han gläntar lite på dörren då, till någon slags försoning med Zlatan inför januari-turnén. När han sa att ja, men han är välkommen, det är bara att höra av sig. Och jag menar, skulle Zlatan känna att han vill och dessutom kunna svälja lite stolthet, då är det en möjlighet. Jag frågade om odds på Twitter här. Jag såg att Betsson hade 10 gånger pengarna på att han är med i Jan Anderssons trupp. Det finns en möjlighet. Jag är på din sida. Jag tycker att Zlatan ska med och jag tycker att man ska göra allt man kan för att få med honom. Det tycker jag alltid.
Nästa punkt då. Örebro. Nej, jag skojar bara. Det är för ingen jävel som vi snackar om Örebro. Men
Örebro, jag vet du vad, jag är kompis med Örebro just nu. Vet du varför? För att vi har sålt så jävla mycket biljetter, över 500 plåtar i Örebro. Det kommer bli, då vet vi Live Nation som vi jobbar med, då vet man att det kommer bli slutsålt. Så att jag är superpro Göteborg. Göteborg var ju sinnessjukt. Jag sålde vi slut på en kvart. Så att Göteborg,
det är alltså det är eran live turné med Toto Balotto som du pratar om nu, men det kanske folk har fattat.
Ja, eller inte. Det vet man inte.
Men vi ska inte prata, men nu fick de alldeles för mycket Örebro. Okay. Det var mer som ett skämt här. Östersund spelar Allsvenskan 2020. Och vi tycker att det är, vad har ni tappat skallarna i för jävla, vad har ni doppat era strumpor i för att gå tillbaka till dina juggelåsningar? Och vi tyckte ju förra året att fan, AFC, det är inget man ska gynna och stötta. Östersund 2020 är verkligen liksom att ta det ett steg till nästan, känns det som.
Även om det inte handlar om, det handlar väl om föreningsdemokrati någonstans också. Men, alltså det är två olika frågor. Men framförallt som du säger, det är mycket värre det som liksom Östersund har gjort.
Det är ett lag som spelar i Allsvenskan på falska grunder nu. Det säger jag i alla fall från mitt perspektiv. Och då känner vi liksom, vad ska man då göra för liksom att slå tillbaka? Och just fallet Östersund så är det ju verkligen så att det är ekonomin som det hänger på. Så jag och Patrik, vi har pratat om att lansera något som vi kallar för Nollvision 2020 i Östersund. Det vill säga, kan vi få med oss alla allsvenska lag, supportrar på att vi åker inte till Östersund och stöttar den jävla fuskklubben där uppe. Vi ska ha noll personer på deras bortaläktare under hela 2020. Mm. Och med tanke på hur jobbigt det är att ta sig till Östersund.
Det kanske till och med Bayern kan vara på den här då.
Ja, precis. Även om de kan få dricka öl hemma istället. Ja, liksom.
Ja, framförallt så kanske det finns ganska mycket Bayern-supporter uppe i Norrland som är sugna på att gå på den matchen. Men då får man väl sätta sig på långsidan.
Men de kan ta på sig sina hockeytröjor.
Ja, så jävla långt är det inte från Dalarna heller. Och det går väl busslaster. Men de får ju sätta sig på långsidan och hålla truten och dricka öl istället. Framförallt så, när du säger nollvisionen, så är jag ju sugen på att få en uppdaterad siffra på den riktiga nollvisionen som regeringen har sett ut för ett antal år sedan i trafiken där, att noll ska dö. Det går så där, tror jag. Ja, man gillar ju ändå när man har höga mål. Vad är det man säger?
Du menar att vi ska försöka slå, bara vi slår Trafikverket så är vi nöjda? Liksom.
Ja, precis. Ja, kanske är det då. Det är den matchen vi går. Nej, jag tror, nej, vad fan, bojkotta skiten i den där jävla klubben. Och sen är det klart att man ska gå på hemmamatcherna, självklart. Där ska man inte bojkotta, men där kan man ju snarare göra sina röster hörda med banderoller och det kommer också ske, såklart. Där är de allsvenska supporterskarna väldigt kreativa. Men jag ställer mig bakom den till 100%. Nollvision 2020. Jag skriver under.
Vi sträcker ut handen till alla allsvenska supportrar, till alla riktiga allsvenska lag.
Ja, det gör vi.
Bojkotta bort med skiten,
ja, bort
där liksom.
Med skiten, och även om det inte är supportarna, Östersundssupporternas fel att det här har hänt, så ska de ändå få höra det när de reser.
Det är fan deras fel.
De har backat det hela vägen.
Ja, det är fan deras fel. Ja, och vi kanske också ska förklara här nu, det sista som ändå är att Östersund då har godkänts spel i Allsvenska 2020. De har fått sin elitlicens, och detta på grund av att de från ingenstans har fått en anonym sponsor som skickar in runt 15 miljoner kronor i klubben. Och om man ska då sätta det in, så här, verklighetsförankra det, så skulle 15 miljoner till en klubb vara den enskilt största sponsorsumman någonsin i Allsvenskan. Och det här företaget kräver inte ens exponering, vilket gör att alla fattar att det här såklart är helt jävla osannolikt och inte har hänt.
Toppsälj av ÖFK-marknaden.
Ja, så dessutom och så tenderar det ju vara någon slags ekonomisk doping. Det här åker ju internationella klubbar på i visserligen ett mycket liksom större perspektiv, men att Fly Emirates kan liksom inte gå in och betala, ge 43 miljarder till Manchester City för då är det ekonomisk doping. Alltså det är inte rimligt att de betalar så mycket. Mm. Så att jag menar, det finns en sån problematik i den här sponsringen också, tycker jag. Som man kanske borde lyfta och som man kanske borde diskutera mer, som inte jag läst speciellt mycket om. Om man nu har pysslat med ekonomisk doping tidigare, så är det här också någon slags ekonomisk doping. Vad säger FIFA Fairplay om, vad skulle de säga om en sån här grej till exempel? Så att det är högst problematiskt, och självklart så blir det någon slags läx också, alltså det går inte. Alltså du kan, mer eller mindre så säger man ju att det är bara att köra i alla klubbar.
Så finns en gammal puck också med Östersund som vi sällan lyfter, men jag minns en gamla intervjuer med Daniel Kindberg. Han pratade om att ingen spelare i laget har över x antal tusen i lön, om det var 40 000. 000. Jag tror inte ens det var 50. Ja. Det spelar ingen roll. Det var en låg summa i alla fall, med tanke på att snittlönen i Allsvenskan, om jag minns rätt nu, är kring 105-110 000 kronor. Varpå då Daniel säger att nej, men det är ingen som tjänar mer här i Östersund, och vill man tjäna mer får man gå någon annanstans. Vi håller ingen. Ändå lyckas man hålla kvar spelare som Saman Ghoddos och liksom riktiga toppspelare kvar i klubben. Och det är
Precis. Det var märkligt då, det luktar lite fisk nu när vi sitter i Göteborgs podd om det hela.
Det är ingen bra fisk dock.
Nej. Det är en rutten jävel.
Orensad fisk.
Mm. Nej, men fortsätt.
Gör det ändå än mer förvånad. Men tror du att det kan till och med gått så långt att det är på liksom att det även har smugits pengar från Östersund upp mot förbundshåll för att få igenom det här? Nu är vi ute på djupt vatten, men jag ställer frågan.
Ja, nej, men alltså jag är ju definitivt av den sorten som inte stänger en sån dörr. Jag kommer ihåg när spelskandalen rullades ut i Italien kring 10-talets början, och med de enorma resurser som man lägger på antimaffiaverksamhet och med den kompetensen liksom man har för att verkligen liksom gå in på djupet och med krafttag liksom, verkligen försöka liksom bli av med, ja, men som i det här fallet då, matchfixing. Jag har aldrig sett i ett annat land myndigheter gå in med sådana krafttag. Och då var det intressant, för då satt jag i Nyhetsmorgon med Steffo och så här och försökte förklara det här med matchfixing. Då började det pratas i Sverige. SVT gjorde en fantastiskt dålig dokumentär om matchrapportörer som definitivt inte var på de allsvenska arenorna eller på Division 1 och Superettan arenorna för att göra upp matcher, utan för oddsättare och för all del flashscore och livescore-appar och sådär. Då blandade man ihop begreppen så jävla mycket i Sverige. Så, ja, då försökte jag förklara liksom att matchfixing, det finns överallt. Och det finns överallt där det finns pengar att tjäna. Och det här är internationella illegala spelnätverk som gör upp matcherna. Och det, så det är liksom krafter, det är enorma liksom krafter som kommer in. Och då blir det svårt för 2-3 spelare i en superettanklubb kanske att säga nej ibland, beroende på vad man har för bakgrund och sådär. Så att, jag försökte förklara det som att det var toppen på ett isberg, att vi kommer se mycket, mycket mer av det här i Sverige. Men då pekade ju alla på Italien och sa, haha, titta vad de håller på med, det är bara Italien man håller på med den här skiten. Då hade man redan sopat det under mattan i Tyskland, man hade sopat det mattan under mattan i Spanien, där det redan hade liksom kunnat rullas upp en lika stor spelskandal. Så att så här, de här grejerna finns internationellt. Och det finns även i Sverige. Korruption, ja, det är klart att det är större i andra länder, och det är bevisat, och så är det. Korruption, vi har väl jävligt låg korruption i Sverige. Däremot så finns det korruption, och det sker i Sverige. Och därför så vill jag inte stänga dörren till att det kan ha skett liksom något så. Jag tror inte det. Men varför skulle det inte kunna hända? Ingen trodde att det skulle kunna hända en allsvensk klubb, alltså det som har hänt med Östersund nu. Fan, spola tillbaka, backa bandet 4 år. Alltså, ingen skulle kunna liksom se det här i spåkulan. Men det hände, fan. Och det sker matchfixing hela tiden i de svenska serierna, hoppsan. Men vi är lite naiva i Sverige. Det är det som är problemet. Men jag väljer att inte vara naiv. Så att jag håller den dörren öppen.
Varberg är nya i Allsvenskan. Jag ska göra ett litet mini-quiz med er två här.
Jag kommer komma. Jag kommer inte svara rätt på en enda grej, förutom att jag vet att det ligger jävligt bra restauranger i Varberg. Och att jag vill besöka Varberg i sommar. Jag har sagt det till min familj. Att fan, vi måste åka ner till Varberg. Jag vet inte varför, jag har bara fått det så här.
Vi ska visa dig Varberg. Men jag säger Hampus Zachrisson som jag känner. Och så ska ni andra två, nu ska ni tillsammans säga två tillspelare som spelar i Varberg.
Det kan jag
kan inte säga en enda.
August Strömberg.
Ja. Det är namn jag har hört.
Han har varit målvakt i Blåvitt en gång i tiden. Och i Gävle typ. Och i Degerfors. Ja. Ja, nu har ni,
försökte
nu
jag
har
låta
ni
lite så här fake-kunnig som annars Marcus Birro är expert på. Ja, ah, just det, det var han, ja. Du har ingen jävla aning. Jag har hört namnet, det har jag gjort. August Strömberg, jag ringer en klocka, men kan ingenting.
Ja, det vi lär.
Kan du, om jag och Gusten här från andra hållet ställer, Gusten, om jag och Thomas här ställer frågan tillbaka då, kan du ge mig två namn i Mjällby?
Ja, Löken. Han kallas ju
generiskt jävla spelarna från Sölvesborg. Och det var Löken och det var Bullen.
Ja, men de har ju David Löfqvist, ja. som faktiskt gjorde mål på Varberg. Mm. Och så har du mittbacken Patrik Andersson.
Nej. Och där i fällan.
Nej, men då, vänta nu, de värvar ju han. Ja,
det här är dåligt.
Det är dåligt innehåll, men ja. De värvar ju han från Sundsvall, Björken.
Och så är det nu.
Ja, men
det gäller ju inte.
Du sa ju, kan du säga en i Mjällby?
Käften och gå vidare.
Han som, alltså jag lovar att det finns någon Patrik Andersson,
ja, det är
i truppen, garanterat.
Erik Johansson ska man också alltid svara. Det finns det alltid flera.
Ja, sista.
Okej.
Jon Dahl Tomasson är tränare i Malmö FF. Varför kan inte Daniel Andersson värva en ordentlig tränare?
Ja, jag vet inte. Bara för det.
Vad håller han på med?
Ja. Ja, det är en bra fråga.
Det är ju, tur för alla oss andra.
Han försöker gå sin väg som vi pratade om tidigare. Bara att den här vägen har inte visat sig vara framgångsrik. Nu är man i 16-delsfinal i Europa League. Det går väl att vända och vrida på alltihopa. Men... ja, nej.
Ja, men han har ju sparkat alla tränare.
Vem skulle
också,
han ha tagit
då? Då är de uppenbar...
han tagit
han, för sin egen del så borde han ju tagit Poja och Ferran i sådana fall.
Ja,
det hade inte jag uppskattat. Eller de var inne och
Nosa Jens Gustafsson.
Ja, precis. Det hade ju varit mycket mer safe i alla fall. Och förmodligen lett till en mer liksom... en framgång som man kan kvittera ut utan att liksom chansa. Men nu känns det som att han vill göra något spektakulärt varje gång och gör det. För jag tror inte liksom att Jonas Tomasson, han verkar vara en stökig gubbe i största allmänhet.
Ja, jag såg hans track record. Han har varit kort tid i klubben också och fått sparken. Han hade något tvåårskontrakt i Holland som assisterande tränare, var bara där 9 månader. Om man kollar på hans track record bara... så blir man ju inte imponerad. Mm. Snarare tvärtom, då ska man vara skeptisk. Sen är han en ung tränare, så att det kanske finns med rätt miljö, rätt förutsättningar, men tillräckligt mycket för att lyckas. Jag vet inte, men kollar man...
Också farligt, för de tror ju ofta att de är störst, bäst och vackrast för att de har varit jävligt bra som spelare. Liksom.
Ja, Lex Henke.
Henke Larsson-syndromet på något sätt.
Ja. Nej, men då har du rätt i.
Ja.
Alltså det är ju definitivt ingen garanti att du ska bli en bra coach bara för att du har varit en bra spelare. Alltså snarare tvärtom, höll jag på att säga. Alltså det är klart att det finns någon slags fördel med att spela fotboll, men det finns alldeles för många exempel på tränare som har misslyckats med sina tränarkarriärer trots att de har varit stora spelare.
Du, vi ska strax släppa iväg dig, Thomas. Du ska få återgå till dina fotvårdsrutiner. Mm. Innan dess så vill jag bara tacka Tusenö för att ni hjälper oss att göra BB-podd. Riktigt fina klockor. Passa på att kika in tusenö.se.
Och gör det nu också. Lyssna bara inte. Gå in och kika. Det är jättefina klockor. Så, men ibland blir det så där, man lyssnar lite, ja, nu är det där klockan igen. Men gå in och kolla, superklockor. Jag vill bara ha det sagt.
Tack så mycket, Thomas. Och du, vi ses väl när ni ska ner här nu i...
Ja. Ja, ut och jag ska ner och spela cup.
Fan vad det där blev dåligt. Men
först ska jag ner med mina tjejer och spela cup i Åby på Åbyvallen. Det är Jitex, fick 0-9 med Niklas Alexandersson i spetsen, hörrni. Visste ni det? Jo då, han coachar Jitex flickor 09 och de har hetsat om att de är så jävla bra och hit och dit på Instagram.
Hatmatchen.
Så att jag ska åka hem med mina tjejer och piska skiten ur varenda västsvenska lag som kommer dit. Och det ska bli så jävla underbart.
Du ska få ett riktigt jägartips här nu då. Det finns ju en ramsa i Blåvet i alla fall som är sämre klack än Jitex.
Är det så?
Ja, ni har sämre klack. Ja,
jag tror att du förstår ungefär hur den går.
Ja, jag tror. Ja, det är ju sämre klack än Bajen, det är ju här uppe då. Men,
ja, men du vet. Ja, men det är en cover, det är en variant. Ja,
sämre klack än Jitex, den tar jag med mig ner till Åbyvallen.
När är den här kuppen då? Åbyvallen,
30 april, 1 maj. Kom ner och liksom stötta mina tjejer.
Åbyvallen har stor läktare, så det är bara komma.
Vi lär nog inte sätta sista av varandra heller. Så du tar hand om det där uppe och så rusta för strid mot Niklas Alexandersson.
Ja, det ska jag. Jag vet att jag har blåvitt kille alla på min sida i alla fall. Det har jag alltid.